Magasinet handlar den här veckan om kriget mellan Hamas och Israel. Det var ju i lördags morse som terroriststämplade Hamas genomförde blodiga massakrer runt om i Israel. Vidden av de övergrepp som begåtts är ännu inte klarlagt, men vi vet att över 1200 israeler har dödats, däribland många barn och äldre. Motattacker från Israel i form av bombningar mot Hamas-kontrollerade Gazaremsan har i sin tur resulterat i över 1000 döda palestinier. Och med mig i studion för att analysera detta har jag Bitte Hammargren, Mellanöstern-analytiker och journalist som bevakat frågan i många år. Välkommen till magasinet.
Tack, Jon.
Vi spelar in det här nu på onsdag eftermiddag och det rullas fortfarande upp, kommer nya uppgifter hela tiden. Men vad vet vi just nu om det som har skett, om vi tar det från lördag fram till idag?
Ja, på lördag morgon så forcerade ju Hamas grupperingar, islamiska jihad, stängslet och muren som skiljer då det inringade Gaza från sydvästra Israel på flera ställen. Och tog Israel helt på sängen, och det är ju egentligen ofattbart med tanke på att det är ett av världens mest övervakade områden. Och sedan dess så har det ju rullats upp mer och mer dokumentation av vad som hänt, och det är fasansfulla beskrivningar av massakrer på helt oskyldiga människor som är innebrända, barn som är mördade, plus att det också är då kidnappade, och vi vet egentligen fortfarande inte hur många som är kidnappade. Jag tror att det kommer dröja innan hela vidden av det kommer ut också, och det är ju barn, gamla män, kvinnor, civila och soldater. Jag föreställer mig att Hamas, terroristerna, inte hade väntat sig att det skulle gå så lätt, att de skulle kunna komma så djupt in. De höll till exempel en polisstation i gränsstaden Sderot en längre tid. De hade nog inte föreställt sig att den israeliska armén skulle vara så frånvarande. De tajmade det här till nästan på dagen 50 år efter oktoberkriget, Yom Kippur, när Egypten överraskade Israels armé på Sinai-halvön som då var ockuperat. Men de tajmade ju också det här till en rave-festival där det var massor med människor samlade, så att det var ju deras första angreppspunkt. Och det som är kusligt med de här filmatiseringarna av kidnappningar, att det ger ju också IS-paralleller. Att man har filmare som är med där och som filmar de övergrepp som begås, så att man lägger ut det på sociala medier.
Mm. En av de värst drabbade platserna, jag vet inte om jag uttalar det här rätt nu, men kibbutzen Kfar Aza. Vad vet vi om vad som har hänt där?
Ja, på krigets tredje dag, alltså på tisdagen, så började rullas upp att där hade det begåtts en massaker som om möjligt är ännu värre än den i kibbutz Beeri, där man har 108 dokumenterade massakrerade personer. Det pågår ju fortfarande ett sökande efter kroppar. Många är brända, det är svårt att identifiera. Men det är ju mardrömslika scener som beskrivs. Jag ser i israeliska medier så säger någon att detta är den värsta massaken på judar sedan förintelsen. Och man kan ju då försöka tänka sig, vilka är det som har begått sådana handlingar? Var de påtända? På vilken propaganda är det de har götts med för att kunna vara fyllda med sådant hat och sådan hämnd att man ger sig på fullkomligt oskyldiga? Det finns ju också sådana skakande vittnesmål av överlevande som har suttit instängda i skyddsrum. Jag tänker på en mycket känd israelisk journalist som satt med sina barn och sin fru i ett bombskydd utan el i mörkret i timme efter timme och väntade på att armén skulle komma. De hörde då terrorister utanför som sköt runt omkring sig. Men det var inte armén som räddade den här familjen, utan det var den här mannens pappa som kom dit, som är pensionerad general. Bara en sån sak om att det är inte armén som skyddar dem. Det visar ju på vilken djup chock som finns i Israel, och dess chockverkan har inte avslutats nu, den pågår. Och det är precis det som Hamas vill uppnå.
Men man pratar här om att barn har dödats i sina sängar. Det pratas om 40 döda spädbarn. Och så här. Vet vi om det här stämmer? Eller är det mycket, alltså, hur ska man reda ut vad som är sant och vad som inte
den
är sant?
Den uppgiften har jag inte hunnit titta på. För det är så många parallella händelser som pågår just nu. Det krävs liksom en hel redaktion för att gå in på just olika uppgifter. Men det vi vet är ju att i alla krig så pågår det desinformation. Man måste vara liksom kallsinnig till alla uppgifter. Verkligheten, det vi vet, är illa nog.
Men det vi vet är att det är väldigt många oskyldiga israeler som har
blivit
mördade.
Och det som är så också djupt tragiskt är att många i de här gränsområdena i kibbutzerna, jag själv varit i Kfar Aza till exempel, tillhörde den israeliska sekulära rörelsen. Många var fredsvänner. En del hade liksom kontakter med Gaza-palestinier, i synnerhet äldre människor på den tiden när det gick att resa mellan innan den blockaden slogs runt Gaza.
Det här, du pratar om de här kidnappningarna också, vi vet inte hur många det rör sig om. Jag såg en uppgift på BBC, tror jag, att det handlar om uppemot 150 israeler. Men vet man någonting om vilka de här är och hur Hamas tänker sig att använda de här i kriget mot Israel?
Nej, alltså min bild är att de tog alla de kunde få med sig. Och de här grupperna som rörde sig då, där de bröt sig in genom olika platser längs stängslet, visste ju inte om hur de andra opererade, tror jag. De opererade säkert i celler. Alla liksom tog med sig så många de kunde. Man kan föreställa sig att det kommer att komma ut mer siffror efterhand, men vi vet ju fall med kidnappade barn och kidnappade gamla. Det finns säkert också soldater bland dem. Hur de behandlas just nu vet vi inte, men de är från Hamas sida sett deras, alltså cyniskt nog, bästa tillgång i det här kriget. För det ger dem ett förhandlingsvapen som är oöverträffat.
Handlar det om att man vill få ut palestinska fångar, eller det kan även vara andra frågor, tror du? Det är ju lite spekulationer här förstås.
Självklart vill de få ut palestinska fångar. Det har de ju fått vid tidigare fångutväxling. Det var ju under Netanyahus tidigare regering som man växlade ut en kidnappad israelisk soldat, Gilad Shalit, mot över 1000 palestinska fångar. Men i det här fallet så vill de också förutmjuka Israel. För när man läser uttalanden från Hamas militära befälhavare som har tecknamnet Mohammed Deif, så framgår det att han vill rubba israelernas känsla av säkerhet, att de är säkra inne på sitt eget territorium. Det här handlar inte om att slå till på ockuperat område, utan det handlar om att slå till på andra sidan 67 års gränser och skaka Israel. Så det är en förödmjukelse från deras sida.
Samtidigt då så har ju Israel slagit hårt tillbaka med massiva bombningar mot Gazaremsan, och det är väldigt många personer som, även då civila, framförallt civila, som har dödats på den sidan. Vad vet vi om vad som har hänt in i Gaza efter det här?
Egentligen allt för lite. Och Gazaborna, jag vet inte hur många krig de har upplevt genom årtionden, och i synnerhet sedan dess att Hamas tog kontroll över Gazaremsan 2007. Så jag har varit inne i Gaza efter några av dessa krig. Barn har ju vuxit upp i den här verkligheten där det också har varit massakrerade familjer under den här tiden. Just nu så säger Israel själva att det här är en mycket större operation än något tidigare krig, och de har ju, säger att de har försatt Gazaremsan i total blockad. Man stryper tillförsel av el, livsmedel, bränsle, mediciner, vilket ju har fått världssamfundet att reagera skarpt, för det är ju också ett brott mot den internationella humanitära rätten att utsätta en hel befolkning för kollektiv bestraffning, vilket ju sker. Och problemet för Gazaborna är bland annat att de inte har tillgång till skyddsrum. Hamas haft tid att gräva tunnlar inne, underjordiska rum inne i själva Gaza. Där sitter säkert Hamas-ledare i säkerhet, eller relativ säkerhet kan vi säga, och där sitter säkert deras gisslan också. Medan vanliga gasabor får försöka ta sig till FNs skolor, Deras koordinater är kända av de stridande parterna, men både i detta krig har skolor träffats liksom i tidigare krig. Jag vill inte ringa till kontakter i Gaza just nu, för att jag vet att de har ju ingen el, de har ju svårt att ladda sina mobiltelefoner. Va? Så att jag har till exempel ett andrahandsmeddelande här från en kvinna som jobbar med barnfrågor, och hon säger att vi har ingen uppkoppling just nu, vi har ingen el, inget internet, och vi får hotfulla meddelanden från israeliska armén som de brukar göra innan de ska bomba ett område precis strax innan. Vi kan inte sova, inte äta, inte göra någonting. Snälla, be för oss. Jag vet inte om vi kommer att överleva. Sådana är känslan från den ena minuten till den andra. Men, skriver den här kvinnan till sin svenska vän, jag kommer alltid att uppskatta er omtanke och er kärlek. Det här kan vara människor som är djupa motståndare till Hamas också. De har det också haft det väldigt svårt under en hårdnande islamisering av Gazaremsan med moralpoliser på ett sätt som har förändrat Gazaremsan över tid. För det här var, vill jag säga, ett av de mest sekulära områdena när jag började resa till Israel-Palestina i början av 80-talet. Men det som hände med förändringen av Gaza, som är fyllt med flyktingfamiljer primärt, som är ett av jordens mest tättbefolkade områden, det var att pengar pumpades in till Muslimska brödraskapet i Gaza. Det som sen blev Hamas. Israelerna lät det ske från början, för de trodde att de här religiösa islamisterna, konservativa, de kan hjälpa till att trycka ner det sekulära PLO eller palestinska kommunister, vänstern. Och det var ju en generell attityd som fanns under det kalla kriget. Det var ju då när Reagan odlade Afghanistan-veteraner, krigare, Mujahedin i Afghanistan. Men det här blev ju också en draksådd. Och det finns ju en israelisk tidigare militärguvernör för Gaza som har för New York Times-korrespondent berättat att ja, jag fick en budget och jag gav det till Muslimska brödraskapet i Gaza.
Så man kan säga att Israel har bidragit till att göda Hamas? Eller
ja, det är som jag skrev i Aftonbladet igår, det blev en draksådd. Eftersom när de sen trädde fram med namnet Islamiska motståndsrörelsen, det är det som Hamas betyder, så slog de ju till med full kraft, först med självmordsbombningar, sen ändrade de taktik. Det har de gjort flera gånger. De har ändrat taktik på senare år. De har kommit med en ny stadga där de har sagt att vi kan erkänna eller upprätta en palestinsk stat på områden inom 67 års gränser, men utan att erkänna Israel. Men det är klart att vi ser nu på de här operationerna att deras mål är mycket större. De vill utplåna Israels möjligheter som stat. Det kommer de ju inte göra, för det här är ju en liten rörelse, men de kan tillfoga ohygglig skada. Samtidigt som civila palestinier lider under en ohygglig situation. Jag har också vänner som bor utomlands, som är med rötter i Gaza, som ställer desperata frågor. Var ska min familj ta vägen? De har ju ingenstans att ta vägen. Egypten kanske kommer öppna sina gränser för ett litet antal, men Egypten vill absolut inte ha flera hundratusen Gazabor. De vill inte administrera Gazaremsan som de har gjort en gång i tiden. Så det här är en huvudvärk för Israel primärt, Egypten också, men också för världssamfundet, för det här är, vill jag hävda, världens mest misskötta konflikthantering.
Och sen har vi också då Västbanken, där förhållanden också är väldigt tuffa.
Ja, alltså det som har hänt på Västbanken är att den israeliska militärens liksom krafter har koncentrerats dit. Det är säkert en förklaring till att det var så en liten bevakning i sydvästra Israel. Eftersom där finns då den ideologiska bosättarrörelsen som nu också sitter i Netanyahus koalitionsregering, och deras mål är ju att de ska kolonisera hela Västbanken. De har liksom storslagna mål för detta, och det har lett till ett ökat bosättarvåld på Västbanken, i synnerhet sådana områden som ligger nära de israeliska bosättningarna. Ganska lite bevakat. Det finns naturligtvis ett palestinskt motvåld som i Jenin. Det sker en radikalisering av den palestinska opinionen på Västbanken. Det visar mätningar som görs av en väldigt erfaren statistiker, Khalil Shikaki heter han, som mäter attityder. Han har gjort det för lång tid. Så att den ena sidans extremism ökar den andra sidans extremism också. Det är det jag menar är ett exempel på världens sämst hanterade konflikthantering.
Alltså hur kan man förklara att så många då på Västbanken och Gazaremsan firar de här massakerna på oskyldiga civila i Israel?
Ja, egentligen är det obegripligt, ja. Faktiskt. Mm. Ska man försöka liksom kallt analysera detta så krävs det kanske mer liksom psykologisk expertis också. Men det är människor som själva är traumatiserade i många fall, som själva har sönderslagna familjer, som har familjemedlemmar i fängelse, som har sett hur liksom bosättarrörelsen har brett ut sig med hjälp av den israeliska armén, som har varit utsatta för den konstanta press som en ändlös ockupation utgör, och vägspärrar och kontroller. Det är väl det ena. Och sen så har vi då också de medier som människor tar del av under ett krig blir ofta väldigt partiska, och det gäller alla sidor i detta. Jag tittade på Al Jazeera idag, både lite grann på det arabiska och på det engelska Al Jazeera, och jag ser inte att de har gjort något stort om massaken i Kafr Azza. Det kanske kommer, men det är ett exempel på ensidigheten i bevakningen som finns på många sidor. Jag vill inte, och vi ska inte generalisera, vi ska inte säga att det gäller alla på båda sidor, men det pågår en form av, jag vill kalla det för tribalism, att det är liksom my tribe, det är liksom min stam som man ska värna nu, att det blir ett vi eller dem, och det, man måste motverka det.
Men man
också
kan säga att det har begåtts grova övergrepp på båda sidor.
Ja, och alltså det långa grova övergreppet på palestinier, det är ju en ockupationspolitik utan ände, och ockupationspolitiken strider mot internationell rätt, och världssamfundet har inte gjort någonting för att stoppa det. Återigen, det är en sån misskött konflikt av världssamfundet. Man har sedan Osloavtalet som är 30 år gammalt, där Arafat gjorde ett misslyckat avtal. Han sålde ut så många av sina frågor utan att få garantier för en palestinsk stat. Bosättningar exploderade, deras utbyggnad efter det. Ockupationspolitiken har liksom försatt Palestina är ett läge, de har en palestinsk myndighet ledd av Mahmoud Abbas som har ett tynande stöd, som skulle kunna upplösa sig själv och säga att nej, men Osloavtalet gäller ju inte praktiken, för det här blir ju inga fredsförhandlingar. Då måste fjärde Genèvekonventionen tillämpas, då måste Israel ta ansvar för de civilas väl och ve på ockuperat område. Det vill inte Israel att han gör, och det vill inte han själv heller, eftersom han får biståndsmedel för sin myndighet. Men att sen säga att vi överlåter åt parterna att komma överens om hur en fredslösning ska ske, det är ju inte möjligt. Det visar ju då årtionden av misslyckanden. Det måste till en kraftig diplomatisk massage med politiska och ekonomiska medel, samfällt från olika håll.
Och sen kan vi också nämna att bombningen mot Gaza har ju pågått under många år från och till, och det är tusentals dödsoffer där.
Ja, men precis. Det har ju varit så många krig i Gaza. Det är liksom krigets verklighet. Det är någonting som barn i Gaza har fått växa upp med, och alla känner någon som har förlorat anhöriga under israeliska bombningar. Jag har själv träffat överlevande i Gaza vars hela familjer har blivit bestialiskt dödade under bombningarna, eller även ihjälskjutna. Det finns så många vittnesmål om detta. Problemet är ju att att den internationella humanitära rätten inte efterlevs. Och då minskar liksom respekten för krigets lagar.
Du har varit inne på det här i början här om att det här är ett väldigt stort underrättelsefiasko från Israels sida, att det här kunde ske. Hur mycket av skulden ligger på den israeliska premiärminister Netanyahu?
Ja, jag tror att det pågår en sorts, ska man säga, säg ett bra uttryck för soul searching på svenska. Alltså man söker nu i Israel efter förklaringar för detta, och det finns till exempel då en grupp israeliska veteransoldater, Breaking the Silence, som gick ut på Twitter och sa att det här beror på att man har koncentrerat underrättelsetjänsterna och armén till Västbanken för att skydda bosättningspolitiken. En tidigare chef för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad gick ut igår och hade svidande kritik mot Netanyahus förmåga. Det här sker ju i ett politiserat Israel också, där så många, inte minst inom det gamla säkerhetsetablissemanget, är emot Netanyahus politik. Israel behöver i det här läget, föreställer jag mig, ha en samlingsregering. Men de där förhandlingarna kärvar ju också, för att en tidigare vice premiärminister var han väl, Benny Gantz, som är hög militär. Han har då säkert problem med att bilda en regering med Netanyahu, för det finns så skarpa motsättningar mellan dessa olika läger. Och det har ju förstärkts under den här processen där en del av den israeliska befolkningen tycker att Netanyahu är på väg att avskaffa rättsstaten.
Ja, det har varit mycket protester kring det. Har det på något sätt också gjort att koncentrationen, eller alltså att regeringen har riktat blickar åt annat håll, att man då inte har sett de här signalerna? Eller?
När man ska gå in djupt på israelisk inrikespolitik, och jag kan inte svara på alla de frågorna, för att jag har inte haft tid att följa
men
dem.
Det kan ha varit en distraktion.
Netanyahu har ju varit också fokuserad på att skydda sig själv ifrån en rättslig process med korruptionsanklagelser. Och det är klart att det kan splittra hans fokus. Och sen har han levt i en sorts politisk miljö där Israel har trott att de skulle kunna få fred och säkerhet om de normaliserar med arabiska länder, vilket ju har varit en process som har pågått från Trump och framåt, med framförallt Förenade Arabemiraten. Men den stora frågan har ju då varit Saudiarabien, skulle de normalisera med Israel? Det skulle vara en liksom triumfart, att det skulle man kunna köra över den palestinska frågan helt. Men det som har hänt nu, denna explosion, gör det svårt för Saudiarabien att ta det steget. För då kan kronprinsen få en del av sin egen befolkning emot sig. Så att det sker så många, ska man säga, följdverkningar regionalt just nu.
Något annat också regionalt är ju att det finns uppgifter om att Egypten förvarnade Israel om att något skulle hända. Vet man någonting om det här? Eller? Vad kan man säga om det?
Jag har sett det på sociala medier. Det är många som hävdar detta. Jag tror inte att de egyptiska underrättelsetjänsterna kommer att gå ut offentligt med detta. Så att det sker liksom via andrahandskällor. Men det är ju en uppgift som säkert kommer att grävas djupare i Israel när man sätter igång de undersökningskommissioner som kommer att pågå. Vad var det som kollapsade i försvaret av våra egna? Det är ju ändå en stats främsta uppgift, är ju att försvara sina egna medborgare.
En annan uppgift är att Iran skulle vara inblandad i den här attacken på något sätt. Går det att säga något om det, eller är det också bara rykten än så länge?
Alltså Iran tjänar på den här konflikten. Genom att de står i spetsen för det de kallar för motståndet, alltså att vägran att erkänna Israel, så appellerar de hela tiden till den arabiska folkopinion som inte kan erkänna Israels rätt att existera. Så att de tjänar på det politiskt i det här läget. De har med säkerhet försett Hamas med militär kunskap. De har ju kontakter med dem, mycket via då libanesiska Hezbollah. Fastän Hamas är sunnitisk, så har de då kontakter med Hezbollah och Iran som är shiitiska. Och de har säkert försett dem med militär kompetens, alltså ökad förmåga att bygga raketer. Och hela den här liksom samordningseffekten som vi såg den 7 oktober med den här överraskningseffekten, det visar ju på ett tänkande som har en planering som har pågått i åratal. Och säkert har Iran haft intresse att föda in sådana kunskaper med hjälp av sitt revolutionsgarde och dess kurdstyrka som opererar utomlands och med hjälp av Hezbollah. Men det fanns uppgift i Wall Street Journal om att det skulle ha skett samordningsmöten i Beirut. De citerar källor i Hezbollah och Hamas, men det är inte bekräftat. Men det intressanta är faktiskt också att fastän Israel har förklarat liksom fullt krig mot Hamas, så har de inte förklarat fullt krig mot Iran. Eller krig mot Iran i det här läget. För att i så fall så skulle de ju förväntas straffa Iran med bombningar och hävda rätten till självförsvar. Skulle det ske så öppnas ju helvetets portar i Mellanöstern. Så att jag tror att flera stater, däribland USA, försöker hålla nere detta. Man är samtidigt oerhört vaksam mot Iran.
Som jag nämnt här så har Israel redan svarat med massiva bombningar mot Gaza. Men nu pratas det om att trupper är redo att göra en markinvasion, att man befinner sig utanför Gaza. Är det nästa steg nu som vi kan förvänta oss här?
Ja, åtminstone så finns ju hela tiden liksom det uppenbara hotet gentemot Hamas om att detta kommer att äga rum. Det är säkert Hamas väl förberedda på, för de har säkert minerat områden där israelisk trupp kan tänkas gå in, och de har säkert underjordiska gångar. Det här är en fruktansvärt svår kalkyl för det israeliska säkerhetsetablissemanget, för att dels ska de då utsätta sina egna soldater, marktrupp, för detta. Och de ska gå in då i en krigföring i ett tätt befolkat område med visserligen har de bombat ut hela bostadskvarter nu, men att ändå gå in där kommer att leda till nya blodbad, och det gäller ju att om de går in där, att de kan faktiskt frita gisslan. Hamas kan ju förväntas använda dem som mänskliga sköldar, så att det mänskliga priset kommer bli oerhört högt.
Man pratar om, det finns ju, har jag hört, analytiker som pratar om att nu kommer Israel att försöka att radera ut Hamas helt. Alltså, vad säger du om det, och skulle de ens ha möjlighet att göra det?
Alltså, jag har ju skrivit på andra sidan att de kan inte bomba ut Hamas. De har ju försökt det tidigare. De har försökt liksom bryta ryggraden på dem. Hamas kommer i ett sånt läge att framställa sig själva som offer, och det kan appellera till en del av folkopinionen, för det finns inte någon samlad palestinsk opinion kring detta. Det finns ingen samlad arabisk eller islamisk opinion heller, men de kommer alltid att få stöd från olika håll, så att det här är det är så fruktansvärt farligt läge.
Finns det något sätt att få stopp på den här våldsspiralen, eller kommer det bara bli värre?
Jag tror att det kommer bli värre innan det kan bli bättre. Jag ser också flera farhågor för spridningseffekterna. Exempelvis har vi då frågan om gränsen mot Libanon. Det är ju en sån. Men om en andra front öppnas där liksom på allvar mellan Hezbollah i Libanon och Israel, så försätter det också regionen i ännu mer skakigt läge. Hezbollah har utkämpat krig mot Israel 2006, höll ut i 34 dagar, längre än vad någon arabisk stat har gjort. De har säkert byggt upp en ännu större arsenal just nu, tränats för detta också. En annan spridningseffekt är ju risken för att bosättarrörelsen kommer att försöka driva fram en massflykt av palestinier på Västbanken, eftersom deras vision är att Västbanken, eller Judén och Samarien som du säger, är liksom deras land. Och det skulle då hundratusentals palestinier drivas över Jordanfloden, så är frågan om det jordanska kungahuset kommer överleva det, för att de har redan en majoritet palestinier bland sina invånare. Så att det finns så många liksom spridningseffekter. Allt det här kräver ju då stater som kan verka återhållande och nedkylande, som i ena läget uttrycker sitt stöd gentemot i det här fallet Israel, men som också försöker agera för att förhindra våldsspiralen. Och framförallt så är det ju naturligtvis USA som ju har den intressanta rollen av att vara Israels främsta understödjare med sitt stora militära stöd, sitt stöd i kongressen. Men de är ju samtidigt nära lierade med Qatar, som har en stor amerikansk flygbas, den största i Mellanöstern, och som samtidigt har väldigt goda förbindelser med Hamas och som agerat medlare också. Så att jag tror att länder som Qatar kommer spela stor roll för att försöka dämpa våldsspiralen. Egypten också med sina historiska kontakter med Gaza, även om de är motståndare till Hamas och Muslimska brödraskapet. Kanske Turkiet. Så att det kommer behövas flera stater som agerar för att kyla ner, men det kommer ta tid.
I Sverige har det här också lett till ett inrikespolitisk diskussion om biståndet till Palestina och om Sverige ska dra tillbaka sitt erkännande av Palestina som stat. Hur ser du på den här debatten i Sverige? Hur ska man tolka den?
Alltså jag noterar ju att det finns motsättningar bland Tidöpartierna, det ser jag ju. Och jag ser ju att Moderaterna håller emot här, för de har ju en mycket större utrikespolitisk erfarenhet. Sen så är det ju så att det gäller ju att man inte gör inrikespolitik av svåra utrikespolitiska frågor. Det gäller att se på vilka är det som egentligen är mottagare av biståndet. Det har granskats och stötts och blötts, och Sida har redovisat vilka som är mottagare. Rycker man undan biståndet utifrån en känslomässig argumentation, så är ju risken att man skadar de som behöver mest skydd och att man istället gynnar Hamas. Det är inte så att det svenska biståndet rinner ner i Hamas fickor. Den europeiska kommissionären från Ungern, vars namn jag har glömt, gick ut på Twitter och sa nu fryser EU sitt bistånd. Det tog ju kommissionen på sängen, och det har man ju gått ut och förnekat att så skulle vara fallet. Och EUs utrikeschef Borrell har ju också sagt att detta kan inte ske. Men jag måste säga att jag är inte expert på biståndet. Jag har fokus på massa olika frågor
men det
i regionen.
Ja, just det. Men det är en komplicerad diskussion, om man säger så.
Ja, det gäller att man inte gör liksom inrikes känslomässig politik av så svåra frågor, att man drar undan mattan för barn, unga, demokratirörelse, hållbar utveckling, sådant som ett bistånd är till för.
Finns det överhuvudtaget några möjligheter till förhandlingar och fredssamtal?
Ja, inte det här läget, det är svårt att se det. Jag tror att kriget kommer att verka ut innan det kommer ske. Sidorna måste bli utmattade innan det kommer ske. Sen har inte jag svar på alla frågor. Men vi har ju också ett problem med FNs säkerhetsråd genom Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som gör det svårare för Ryssland och USA att prata med varandra. Nu har ju inte Ryssland spelat någon större roll när det gällt konflikthantering här, men de har ju varit en del av den så kallade kvartetten för fredsprocessen med USA, EU, FN och Ryssland. Jag tror att även Kina kommer att behövas i det här sammanhanget. Men det sker då i ett läge där världen redan är så polariserad kring Ukraina-kriget. Så det är svårt. Mm.
Tack så mycket, Bitte Hammargren, Mellanöstern analytiker och journalist som rapporterat om Israel-Palestina-frågan i många år. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack.